Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö 91,4 MHz. I vår bevakning av det politiska livet här i Tyresö har nu turen kommit till en sammanfattning av socialnämndens verksamhet 2014. Och så ska vi blicka lite framåt och få en insyn i vad dagens gäst, socialnämndens ordförande Andreas Jonsson ser i kristallkulan för 2015. Andreas, socialnämnden som du basar för eller är ordförande i är ju en del av den politiska styrningen här i kommunen. Vad skulle du säga var de stora grejerna som hände i socialnämnden under 2014?
Ja, det var en hel del som vi gjorde under 2014. Inom äldreomsorgen till exempel, hemtjänsten, så införde vi ju valfrihetssystemet LOV.
Du får förklara LOV för kan inte alla lyssnare.
Nej, precis. Det innebär ju då att olika företag, aktörer, idéburna organisationer som kan leverera hemtjänst kan auktorisera sig, kan man säga, i kommunen. Och uppfyller man de kvalitetskraven som vi har satt upp, då får man erbjuda Tyresöborna de tjänsterna på kommunens bekostnad så att säga. Och så kan den enskilde då välja mellan de olika aktörerna vem man tycker passar bäst då.
Och ja, det är kanske lite dumt, men hur har det fallit ut? Jag menar dumt att fråga, för du har ju varit med och genomfört det. Så du, jag gissar du är nöjd?
Ja, det har gått bra. Jag har gjort. De aktörerna som fanns upphandlade sedan tidigare blev ju då auktoriserade och kunde fortsätta sin verksamhet, så att de kunderna som var nöjda med dem kunde fortsätta välja dem så att säga. Sen har vi fått några till, så att vi är nu, tror jag, om jag är uppdaterad, 8 olika förutom kommunen, aktörer förutom kommunen då, som är godkända och som man kan välja mellan.
Det här för mig osökt in på det här ämnet med privatisering, för det har ju varit, man kan väl säga att det var en vattendelare under valet. Hur mycket mer privatisering ska vara, eller är det bra och ska vi fortsätta på den inslagna vägen? Vad skulle jag säga om jag inkluderar alltihop, inte bara äldreomsorgen, hur omfattande, om jag säger kvantitativt, är privatisering och kvalitativt? Jag tror ni har någon sån här kvalitetsansvarig också. Alltså hur ser situationen ut om vi sammanfattar allting?
Ja, det är ju olika beroende på vilka typer av verksamheter vi pratar om. Men det är ju från 100% egen regi till som mest kanske 50-50 då, egen regi och privata aktörer. Och vi har ju haft, även om vi LOV är nytt inom hemtjänsten, så har vi haft annan typ av valfrihet tidigare. Och vi har haft omsorgsboenden som drivs av andra aktörer, som fortfarande drivs av andra aktörer under en längre tid. Så att det är där som de privata inslagen är störst så att säga.
Man kan ju säga så här också, att ni har ju fått förnyat förtroende i valet, så att det kan ju inte pyra ett större missnöje där ute i alla fall.
Nej, det verkar inte så. Det finns ingen anledning till det heller, utan där du frågar om kvaliteten, så finns det ju egentligen inga tydligt som tyder åt det ena eller andra hållet, va? Utan det är professionella människor som jobbar i den här branschen och som gör ett jättebra jobb både inom kommunen och de privata aktörerna. Så att det handlar mer om att den enskilde ska kunna välja utifrån sina önskemål och preferenser då.
Du måste hjälpa mig med en sak bara innan vi går vidare. Det här LOV som du nämner, vad står det för? Jag förstod vad du beskrivningen om att alltså, någon slags kvalitetskontroll av de aktörer som vill in på den här marknaden. Men bokstavskombinationen, det måste ju heta LOV av något skäl.
Ja, det gör det. Och det är en lag faktiskt. Det är lagen om valfrihetssystem. Är en förkortning på.
Lag om valfrihetssystem, det är LOV. Ja.
Precis. Och det är då ett alternativ inom vård och omsorg och socialtjänst till LOU, som är då lagen om offentlig upphandling. För inom lagen om offentlig upphandling så begränsar man antalet vinnare av upphandlingen, om man säger så. Antalet anbud som man kan skriva kontrakt på. Och LOVen är ett friare system på det sättet att det blir en mer kontinuerlig konkurrens, kan man säga, eftersom man kan när som helst som företag anmäla sig och bli auktoriserad under året. Lagen om offentlig upphandling har ju då vissa avtalsperioder och sen får man förnya upphandlingen. Och det ställer till vissa problem i de här övergångarna mellan en gammal upphandling och en ny, därför att dels är det komplicerat att göra upphandlingar. Det kan riskera att de som vi har avtal med idag inte får ett avtal i den nya upphandlingen, så att det blir helt nya aktörer. Och det finns också en risk att när anbuden ligger väldigt nära varandra att företagen överklagar vårt tilldelningsbeslut. Alltså att vi beslutar att de här skriver vi kontrakt med. Och det är ju till viss del en tolkningsfråga vem som har vunnit upphandlingen, så att säga. Det är inte alltid helt glasklart. Så att då kan vissa aktörer överpröva, och så blir det en rättsprocess och så tar det väldigt lång tid innan man får avtalen på plats.
Om man jämför då med vardagslivet, som vi ser nu att vi har Willys och Coop och Lidl och ICA här i centrum, och så vinner då ICA upphandlingen ett år att få sälja livsmedel till oss, och sen år två så vinner Coop, säger vi. Och då har man en dags, ja, då ska den ena avveckla på en dag och den andra ska sätta igång på en dag.
Precis, så kan man säga.
Om lagen om offentlig upphandling. Just. Nu kan man ha flera aktörer, alltså exempelvis de här fyra leverantörerna av livsmedel, och sen får de sköta sig och sen får folk välja var de vill gå någonstans och handla.
Precis, så då blir konkurrensen varje dag, kan man säga. Att man kan en dag välja att gå till ICA och en annan till Willys. Det är ju inte riktigt så enkelt inom omsorgen. Men i princip kan man ju då välja om när som helst när man vill. Då.
Det var ett halvbra pedagogiskt försök i alla fall.
Ja, det var bra.
Om vi backar lite då till den här med äldreomsorgen, förutom LOV, vad skulle du säga, vad har varit glädjeämnena, vad har varit knäckfrågorna i äldreomsorgen 2014?
Ja, något som är väldigt glädjande, det är ju det att vi har ju genomfört en kompetensutveckling inom äldreomsorgen som bygger på den nationella värdegrunden som alliansregeringen tog initiativ till, som har varit väldigt bra. Och det har ju handlat om att mycket bemötande frågor, hur vi ser på våra omsorgstagare och så vidare. Och att vi ger ett individuellt stöd och en individuell hjälp, så att säga. Och det tror jag har varit väldigt bra. Vi har ju en brukarundersökning också som visar att den gjordes i och för sig 2013 redan. Men den nationella brukarundersökningen som visar att vi har tre enheter inom den kommunala regin som har fått väldigt, väldigt höga betyg, som är otroligt glädjande. Så att de är jätteduktiga verkligen.
Så kvinnor i den offentliga sektorn kan också?
Verkligen, verkligen.
Apropå den här utställningen Kvinnor kan, tänkte jag då. Vad har fått dig att rynka på pannan då? Du kan inte bara sitta där och rulla tummen och allting flyter på. Du måste ju lösa problem ibland också.
Ja, men så är det ju. Så är det absolut. Och bland annat så ligger vi efter när det gäller utbyggnaden av äldreomsorgen, tyvärr. Nu är det ju full fart på det, som tur är, och det är verkligen fokus på det. Så att inom det närmsta året, senast 2016 skulle jag säga, så står ett nytt äldreboende klart då. Och sen har vi ett ytterligare på gång då som vi hoppas få klart innan mandatperiodens slut.
Så läget är i alla fall under kontroll, även om du skulle önska att det redan var klart, men det är under kontroll.
Ja.
Och det har ju väldigt mycket att göra då naturligtvis med åldrande. Vi växer inte bara i numerär, så att vi blir fler och fler människor här. Vi blir också andelen som är äldre, det är över 65, den blir också större och större.
Precis så är det.
Finns det någon annan problematik förutom själva, alltså att det finns utrymme man bygger? Ja, men personal och sånt där, hur förbereder man sånt? Hur proaktiv är man att... Den sidan måste ju också lösas. Det är ju inget bra om vi bara har rum att putta in äldre folk i.
Det blir ju en kontinuerlig rekryteringsprocess givetvis och utökning. Det är ju inte från ett år till ett annat, även om ökningen är ganska kraftig och under en längre tid då. Så att då gäller det ju att vi är också en attraktiv arbetsgivare, att vi visar att vi menar allvar med att vi ska ge en väldigt kvalitativ omsorg och att det ska vara givande och bra att arbeta här i Tyresö också.
Nej, varför jag frågar, det är lite, man ser ju i tidningarna det här med stafettläkare. Alltså det blir ju svårare och svårare att de får liksom lite fördelar där, för de blir, det är en bristvara med legitimerade läkare, och så kan de åka runt och omsorgskostnaderna stiger i höjden. Mm. Men det kanske inte kommunen kan göra så mycket åt tillgången på personal, utan man får slåss om den som finns.
Ja, det har vi inte riktigt sett än på inom omsorgen då har vi inte gjort, men det är klart inom läkarkåren så finns det på sina håll den problematiken. Men det som jag säger, det gäller ju att vi har ju en fördel också som kommun, att vi är en fin kommun, en välskött kommun, vi ligger nära stan, vi har en fin boendemiljö här ute, så vi är attraktiva i grunden ändå. Sen så måste vi ju, som jag sa, vara en attraktiv arbetsgivare också, att man kan komma hit och känna att man har möjlighet att göra skillnad här.
Men om du säger vi ligger nära stan, då måste det är inte ditt bord, men då måste också kollektivtrafiken vara en del av hela det här paketet. Alltså alla pusselbitar måste ju falla på plats.
Absolut, så är det.
Så då får ni bråka med landstinget lite då?
Ja, det gör vi väl hela tiden, av synpunkter på hur vi kan utveckla det. Men i grunden har vi ett bra kollektivtrafiknät här ju. Så det är väldigt många som pendlar och det finns ju bra busslinjer in i stan. Det går ju fort att åka in.
En sak, nu byter vi ämnesområde här. En sak som fick ganska stor mediebevakning under 2014 var den här handläggningstiden med barn som man skulle utreda. Hur ser situationen ut där då?
Den ser mycket bättre ut, Göran, i dagsläget. Vi har väl fortfarande en del saker att göra för att få den stabilitet som vi vill ha där på den enheten. Absolut, det är ju väldigt tuffa arbetsuppgifter som man jobbar med där och utreda familjer. Så att det är ju krävande, och då gäller det att vi ser över arbetsmiljö och de övriga förutsättningar som personalen har där för att de ska kunna göra ett bra jobb där.
Bortsett från själva handläggningstiden, hur ser utvecklingen ut? Blir de fler och fler som måste utredas, eller är det på sån låg nivå så att även en 100% ökning är inte stora tal? Alltså, hur stor är problematiken bortsett från utredningstid?
Ja, vi håller på att göra en analys på det nu ordentligt för att se vad det är för någonting som gör att belastningen ökar. Men de indikationer som jag har fått nu på det senaste året, det är egentligen inte att anmälningarna ökar, men att vi utreder fler så att säga. Vi utreder ju inte alla anmälningar som kommer in så att säga. Det är reglerat på ett visst sätt. Så att det är inte riktigt klart ändå då. Men det kan ju vara så att de anmälningar som kommer in är allvarligare helt enkelt, så att vi behöver utreda fler och göra mer insatser. Mm. Men sen måste jag säga också att det är en positiv utveckling att fler söker hjälp själva, och vi har mer öppna insatser så att säga.
Lite mer erbjuder. Proaktiva innan det blir dags för anmälningar.
Ja, men precis. Så att den utvecklingen hoppas jag håller i sig så att man kan avdramatisera det här lite grann med socialtjänsten och se det som en hjälp i livet istället så att säga.
Om vi då tar det här med barn och ungdomsvård i stort, bortsett från de här anmälningarna. Vad betyder det ansvarsområdet barn och ungdomsvård? Alltså vård för mig, det är sjukhus, men det kan det knappast vara i det här fallet. Mm. Eller kanske delvis är så. Men vad betyder området? Vad ska ni göra där?
Ja, kanske en bättre benämning kanske är omsorg. Men det är ju helt enkelt där man kan se att barnen riskerar att fara illa på grund av den miljön de lever i. På grund av till exempel grovt missbruk eller psykisk ohälsa eller våld eller andra saker. Men det ska man komma ihåg att det är ju inte, ja, det ska ju verkligen påverka barns miljö och förutsättningar till en trygg uppväxt för att vi ska gå in. Det handlar ju inte om att man tar ett glas vin till maten varje dag liksom, utan det är ju barnens miljö som man utgår ifrån helt enkelt.
Finns det någon skillnad på, eller alltså klar definition, vad är ett barn och vad är en ungdom i det här sammanhanget? Och finns det då olika regler för dem? Alltså, jag kan gissa att en ungdom får stå ut med lite mer än vad ett barn får stå ut med.
Ja, det kan man väl säga. Alltså att dels Alltså det är ju en flytande skala. Man ska ju alltid ta hänsyn till barns förmåga och barns behov i alla lägen. Och de varierar ju givetvis på vilken ålder de är i, så att säga. Och bland annat så är ju barnens delaktighet och inflytande i det stödet som vi ger olika beroende på hur gammalt barnet är, så att säga. Ju äldre man är, ju mer har man ju att säga till dem själv, så att säga, om det stödet som man får då.
När du berättar om det här så får jag intrycket av att det mesta ni har att göra är reglerat av någonting man har bestämt i riksdagen. Alltså, kan man föra... Du tillhör ju alliansen, men jag menar, kan man föra en allians socialpolitik och en rödgrön socialpolitik? Eller är ni bägge två kraftigt uppstyrda?
Ja, alltså... Förutom det här kanske med valfriheten och så kanske det inte är så jättemycket som skiljer så, va?
Men i grunden är ju det jättemycket egentligen. Om allt är i kommunal regi eller om det finns flera aktörer.
Ja, fast vi tycker inte att... Ja, alltså... För oss är inte det så dramatiskt, om man säger så.
Nej.
Därför att vi tycker att det finns väldigt mycket kompetenta människor där ute och... Vi kan ge det ansvaret till någon att sköta en sån verksamhet utan att de är anställda av kommunen.
Ja.
Men
jag bara menar, det kanske var fel adjektiv jag använde, men jag menar, det är en tydlig ideologisk skillnad, så kan man väl säga.
Ja, men det är det ju.
Ja.
Det är det ju. Men absolut. Sen så brinner vi ju alla för att barnen och äldre och personer med funktionsnedsättning och så ska ha det så bra som möjligt och att vi kan ge ett stöd som gör skillnad, så är det ju.
Får du de resurser du vill ha för ditt fögderi? Eller får du bråka med din chef? Jag tänker på Fredrik Saveståhl. Nej, han kanske inte är din chef. Ni kanske... Han är den främsta av jämlikar kanske, som i pontifikatet.
Mm. Jo, nej, men, han är ju en bra, duktig och viktig person att hålla sig väl med. Nej, men vi har jättebra förutsättningar. Det har vi. Och vi har... jättebra diskussioner och dialog inom alliansen kring hur vi ska prioritera, och förra året så fick vi ju extra tilldelning till individ- och familjeomsorgen till exempel, 7,5 miljoner för att kunna göra mer där, så att säga. Så att det tycker jag att det är inga stora bekymmer.
Nu har jag varit inne på juridiken eller lagstiftningen. Och jag inbillar mig att när vi pratar om det här med äldreomsorg och om man väljer barn- och ungdomsomsorg, så finns det ett visst utrymme för tolkningar. Då. Men så har vi det som i alla fall i folkbund kan kallas rättighetslagstiftning. Jag tänker på människor med funktionsnedsättningar.
Mm.
Där är det väl mycket tydligare att... Och i praxis har utvecklats och så att det är väl det mest uppstyrda. Är jag ute på sju famnars djup nu, eller vad är din uppfattning?
Ja, nej, men det kan man ju säga när det gäller, så att säga, vilka rättigheter man har, så är det ju absolut väldigt tydligt där. Vilka insatser som kommunen ska erbjuda och vilka det är som har rätt till det. Så att det är det absolut. Sen är det ju inom det vi var inne på tidigare när det gäller socialtjänsten och utredningar till exempel, där är det ju väldigt uppstyrt i detalj hur utredningarna ska göras och i vilken takt och så vidare. Och det är mycket det som har gjort att vi har haft problem det senaste året kring utredningstiderna, att man har skärpt kraven helt enkelt. Att man måste besluta om man ska inleda en utredning eller inte inom 2 veckor och så. Och det är inte entydigt positivt med de kraven, därför att man forcerar och stressar in i en familj då som man kanske har fått anmälningar på. Och det är i längden inte alltid bra. Så att jag ska ju också vara tydlig med att man gör ju alltid skyddsbedömningar när man får in anmälningar och funderar, är det någonting som vi måste ta hand om direkt eller inte? Så det görs ju alltid. Men i vissa lägen skulle det vara bra att man hade lite mer tid på sig så att man kunde få igång samarbetet bättre med familjerna. Då.
Men om vi tar den här då funktionsnedsättningen, hur ser situationen ut där? Inte utredningen utan den dagliga situationen, får folk eller är folk ilskna på er eller är i stort sett nöjda? Ni levererar det ni är skyldiga att leverera?
Ja, det tycker jag. Vi har en jätteväl fungerande verksamhet här i Tyresö faktiskt. Och det var nu i höstas, inte så länge sedan, som jag fick ett mejl från en person som hade flyttat från Stockholm till Tyresö och behövde olika insatser och sa att det gick väldigt smidigt och fort, som var väldigt imponerade. Vi har en i grunden väldigt bra och välfungerande verksamhet och vi har jättekompetenta medarbetare och chefer, så att vi har mycket bra att bygga på. Sen så finns det alltid mer att göra givetvis.
För en tiotal år sedan när jag var lite mer aktiv, då fanns det ett begrepp man använde, social dumping. Alltså kommunen försökte skyffla iväg de som var resurskrävande. Är man mer sams idag eller är det fortfarande ett problem att man upplever att vissa kommuner tar inte ansvar i den här frågan, alltså med funktionshindrad eller funktionsnedsättning?
Eller nej, något sånt upplever vi inte faktiskt. Det som har varit, som jag känner till då, det är kanske inom äldreomsorgen när personer då har flyttat in på ett vård- och omsorgsboende till exempel i en annan kommun, och då är det frågan, när flyttar man över den kostnaden helt enkelt, för den betalas ju den platsen så att säga och inte. Och då fanns det en Stockholmsöverenskommelse tidigare om att det är den placerande kommunen som alltid betalar. Men den föll därför att en kommun efter en annan hoppade ur den. Vi var med i den så länge den fanns. Men i grunden så jämnar det ut sig så att det är ingen stor sak egentligen.
En annan sak som kanske har varit stor och förhoppningsvis inte så stor längre då. I min generation pratar ju om socialbidrag, men nu heter det väl ekonomiskt bistånd eller något liknande sånt. Mm. Hur ser den situationen ut i Tyresö? Går det uppåt eller går det neråt? Hur var 2014 och vad prognostiserar du för 2015?
Sen ett par år tillbaka så minskar behovet av ekonomiskt bistånd, vilket är väldigt glädjande. Det gick ju upp i samband med den ekonomiska krisen då.
2008-2009?
Ja, från väldigt låga nivåer. Men vi ligger ju fortfarande och har legat hela tiden under snittet för riket och även för Stockholms län. Så att vi har ju en väldigt bra situation här. Men förra året så det har vi inte de siffrorna helt klara än, men vi ligger på ungefär 2,1-2,2% av hushållen då, vilket är en väldigt låg siffra.
Men om man säger 2 bara för att räkna det, 2%. Jag inbillar mig också att när man säger 2% då är man inte ständigt där i ekonomiskt bistånd, utan det kan vara under kortare perioder också. Alltså,
absolut. Definitionen är ju om man någon gång under året har
just det,
varit.
Så man kan ha varit, fått bestöd i 2 veckor, så man är en del av de här 2 procenten.
Absolut.
Om vi vänder då på och räknar i kronor av din budget, som är, hur stor är den i kronor?
I år så är den ungefär 660 miljoner.
Och hur mycket pengar delar vi ut i ekonomiskt bistånd av de här 660 miljonerna ungefär?
Ungefär 20.
20? Mm. Då får någon mattesnille räkna ut vad det blir i procent. Mm. Men det kan ju inte bli något 2% i alla fall. Alltså av din budget, det är inte 2% som går åt.
Nej.
Nej. Det var mer det här för att en del ondgörs ju över att man hjälper medmänniskor. Mm. Och då vill jag... Det är inte en så stor börda vi övriga har. Mm. Det var dit jag ville komma.
Nej, men vänta nu. Det blir väl 2%, va? För att 1% är 6,6 miljoner.
Och, just det. Det blir 12. Det är 3%.
Ja.
Mattesnille, där ser man. Ja, men ja. I alla fall. Det är 3...
men inte av kommunens totala budget. Det är ju långt ifrån, förstås.
Just det, så. Vi ska räkna hela kommunen. Och då är det 2,någonting miljarder vi har i omslutning, väl? 2,5 ungefär?
Nej, runt 2. Lite drygt, ja.
Och då är vi nere i betydligt 200 är 10%. Det är 1% ungefär. Av den totala, av de totala intäkterna som kommunen har så går det 1%.
Och mycket nollor blir det i alla fall.
Mycket nollor, ja. Förutom vi två då, att det blir ännu fler nollor. Ja, den kanske tråkigaste delen av det här, ditt fögderi, det är väl då missbrukssidan. Hur ser det ut där? Alltså missbruk bland äldre och yngre och så. Sätter vi in åtgärder så vi får ner det, eller?
Absolut. Det har vi ju. Vi har ju ett 12-stegsprogram i kommunal regi som fungerar väldigt väl. Och där har vi också öppnat upp för att man kan söka sig direkt utan att få någon slags biståndsprövning. Och det är ju den modellen som vi vill ha. Att vi vill ha insatser som man kan, som är öppna, som man kan få direkt utan att behöva, ja, om man ska uttrycka sig tråkigt, bevisa sitt behov av insatsen. Så att det finns stöd, och vi har bra också samarbete med landstinget och överenskommelser kring samarbete med dem då.
I det yngre segmentet av samhället, blir det mer och mer missbruk eller?
Det är väl lite svårt att säga generellt, men det är väl mer röka idag kanske.
Röka, då menar jag så här hasch och så, jag kan inte där, det är hasch
och cannabis och så. Mm.
Det ökar.
Mm.
Vad kan man göra det då, åt det då?
Ja, det är ju, alltså det handlar ju om hur hela samhället fungerar egentligen. Det handlar om att vuxna har lätt att få jobb, att ungdomar känner att det finns en framtid, att man får en trygg uppväxt, att man får en bra utbildning, att det finns fritidsaktiviteter. Alltså det är ju verkligen en helhet. Det handlar ju om att man ska ha en miljö som gör att människor mår bra, så att man inte tar till sådana här saker. Sen är det givetvis polisiära åtgärder också, att de som säljer de här förbjudna substanserna inte kan göra det, förstås.
Hur mycket av det här är en kommunal fråga och hur mycket är en landstingsfråga? Alltså när de behöver vård för sitt missbruk, blir det då en landstingsfråga?
Ja, det är det absolut.
Men bollar din då emellan för att slippa kostnader? Puttar över åt ena håll och så kastar de tillbaka?
Nej, alltså ofta så, alltså när det gäller barn och ungdomar så är vi inblandade förstås också. Så att framförallt sen så kan det ju behövas medicinska insatser också. Så att jag menar, det är ju verkligen ett samarbete. Vi är ansvariga för våra olika delar, landstinget för det medicinska och vi för olika behandlingar och sådär. Icke-medicinska då. Ansvara för att barnen och ungdomarna lever i en trygg miljö helt enkelt.
Slutligen då, på min lista här, det vi ser små tecken på, eller hur man nu ska beteckna det, det vi kallar EU-migranter, alltså folk som sitter utanför centrum och har en plastmugg framför sig och ber om lite bidrag. Hur stor är den problematiken, eller hur liten är den problematiken i Tyresö?
Den är ju väldigt liten. Vi har väl alla sett att det finns här, så att säga. Men vi från socialtjänsten har inte varit behövt vara inblandade på något sätt i det, så att säga. Utan att i grunden så är det ju att det är en fri rörlighet inom EU, och de är EU-medborgare, så att de får ju vistas här under perioder då.
Men ni har inget lagligt skydd att bara för att man vistas här att också ge dem något socialbidrag eller ekonomiskt bistånd eller någonting sånt. Vad har kommunen för skyldigheter visavi dessa människor?
Ja, det har ju att göra lite grann med att vilken anknytning man har till Tyresö. Alla som vistas i kommunen har en rättighet att söka liksom akut bistånd om det är så att man verkligen är akut ute. Men det och sen så behöver man ha en anknytning till Tyresö, var bosatt, ha släktingar här eller arbeta här eller på något sätt ha en anknytning här som gör att man har ytterligare rättigheter då. Så att vad det skulle kunna handla om för de här, det är ju egentligen att man ordnar med en hemresa till där de bor helt enkelt. För att det är hemlandet som är ansvarig för deras väl, så att säga, i grunden.
Är det någonting du vill ha sagt som jag har glömt bort att fråga om?
Vad jag skulle vilja berätta är ju att vi har väldigt mycket, vi har ju en väldigt bra tradition i Tyresö med att vi samverkar väldigt bra med idéburna organisationer, mellan förvaltningar, med landstinget och så vidare. Och det vill jag verkligen framhålla att vi verkligen gör på ett bra sätt och gör mer också nu. Alltså vi har ökar samverkan till exempel mellan socialtjänst och skola. Att vi från socialtjänstens sida ser till att vi erbjuder skolorna ett bra stöd och ett samarbete och att de ska känna att vi stöttar upp om det så att de behöver vår kompetens. Och vi har samarbete bland annat med Maskros barn som är en idéburen organisation som består av vuxna som har levt i familjer med föräldrar som har haft psykiska och problem och missbruksproblem och så, som har den erfarenheten själv och på ett jättebra sätt kan se barnens synvinkel eller barnens behov så att säga i den situationen de kan befinna sig i. Och det samarbetet är väldigt bra. Vi erbjuder till exempel ungdomar nu som blir aktuella för socialtjänsten att Maskros barn är med så att säga i utredningsprocessen och kan vara en opartisk, ett opartiskt stöd för ungdomarna genom där. Och det är någonting som är viktigt och som vi utvecklar inom hela verksamheten också, det här med att vi behöver bli bättre på att göra brukarundersökningar och säkerställa att de som tar del av vårt stöd av olika sort känner att de får det stödet som de vill ha och att det sköts på ett bra sätt, att man blir bemött på ett bra sätt och att det fungerar effektivt. Så att vi hela tiden kan ha det i fokus, att säga att det är Tyresöborna vi är till för. Så det är grunden. Så därför har vi också då mål i nämndplanen för i år också att vi ska ta fram brukarundersökningar eller modeller för hur vi ska mäta invånarnas upplevelse av till exempel biståndsbedömningen inom äldreomsorg eller omsorgen om personlig funktionsnedsättning och, eller andra insatser. Att man blir väl bemött och att det fungerar på ett bra sätt. Och även givetvis så finns det ju nationella undersökningar redan idag kring, som jag inledde med här också då, inom äldreomsorgen till exempel, i insatserna, hur upplever man insatserna och så vidare. Ja. Så det är fokus på de som behöver vårt stöd.
Jag anar vad du menar med idéburen organisation, men skulle du vilja ge din egen definition så att lyssnarna förstår vad du menar?
Idéburen organisationer är ju att man drivs av en idé, en värdegrund så att säga, för att göra samhället bättre eller hjälpa människor eller på olika sätt. Och tidigare så har man ju pratat om föreningar och föreningsstöd och så, men det utgår ju från så att säga hur man är organiserad mer än vad det är man vill göra. Så därför är den korrekta inom situationstecken bedömningen idag då idéburna organisationer
då. Då ska jag be att få tacka dig, Andreas. Vi får se om vi får återkomma i ärendet. Och nu vet då lyssnarna vad vi kan vänta oss under 2015. Hur samhället, vårt Tyresö utvecklas på det sociala området. Tack ska du ha.
Tack så mycket.
Ni har lyssnat till Andreas Jonsson, socialnämndens ordförande, som berättade hur 2014 föll ut och vad han ser i kristallkulan för 2015.